Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Du lyssnar på Svart historia med mig, Amat Levin. Jag är ledsen att det här avsnittet har dröjt. Det var ett par veckor sedan sist. Det beror på att vi här hemma har haft någon form av vabbrekord, alltså för oss. Jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande vad gäller vabbande. Och det har gjort att allting har gått betydligt långsammare än vad jag hade tänkt. Men nu är jag alltså tillbaka. Och den här episoden markerar avslutningen på den första säsongen av Svart historia. När jag började den här podden nämnde jag ju det, att jag kommer att behöva jobba i säsonger för att hinna med. Jag gör allting själv med den här podden, från research och manus till klippning och musik, vilket jag gillar eftersom jag är lite av ett control freak. Men det gör att allt tar rätt mycket tid. Så med tanke på den stora mängden research som går in i varje avsnitt hinner jag inte hålla igång den här podden året runt, utan jag måste jobba i säsonger. Så jag tänker att jag kommer tillbaka med en ny och färsk säsong i slutet på maj. Men såklart för all del, fortsätt prenumerera på podden och ha kvar den i era flöden, för den kommer tillbaka snart. Som vanligt, vill ni ha reklamfria avsnitt och en del bonusepisoder, kolla in patreon.com/svarthistoria. Där hittar ni alla detaljer. Annars blir jag också glad om ni vill dela podden till folk ni känner eller på sociala medier. Eller om ni vill ge den ett betyg eller skriva en liten recension på poddappen som ni lyssnar på. Så. Den här säsongsavslutningen handlar om en av det förkoloniala Afrikas allra mest berömda regenter. En kvinna som i flera decennier stod emot Portugals försök att erövra hennes land. Det är en kvinna vars aktioner genom historien både har demoniserats och romantiserats. Och som vanligt hittas sanningen någonstans i mitten. Dagens avsnitt handlar om Njinga, Angolas moder, och kvinnan som på 1600-talet var beredd att göra allt för att slippa ge upp hennes land. Sen slutet på 1300-talet hade Kongoriket varit Centralafrikas främsta makt. Jag kommer att göra ett helt eget avsnitt om det i en framtida säsong, men redan nu kan det vara bra att veta att det här var ett rike som Portugal kom i kontakt med på 1480-talet, när en portugisisk sjöfarare blev den första europén att segla upp för den väldiga Kongofloden. Till en början utvecklade sig en försiktig men vänskaplig relation mellan de båda rikena. Portugisiska nybyggare slog sig ner i Kongo, kungadömena började handla med varandra och Kongorikets kung konverterade till katolicismen. En period av fred följde. I huvudstaden Mbanza Kongo byggde man en kyrka och i början på 1500-talet uppförde man skolor där unga undervisades i latin och portugisiska. I Kongo började adeln till och med anamma portugisiska titlar och klädstilar. Men med tiden uppstod friktion. Den nya kristna tron krockade med lokala, urgamla traditioner som polygami och politism, men den största konflikten kom att kretsa kring slaveri. I Kongo hade slaveri länge varit en del av vardagen, och de många krigen som fördes för att expandera landgränserna producerade mängder av krigsfångar som förslavades. Det här afrikanska inhemska slaveriet har vi pratat om många gånger tidigare. Har du inte hört det och vill veta mer kan jag rekommendera avsnitt nummer 6 som heter Transatlantiska slaveriet del 1. Handeln mellan Portugal och Kongo innefattade mängder av varor som exempelvis elfenben och tyger. Men det portugiserna mest av allt ville åt var förslavade människor som de kunde sätta i arbete på plantagen som bredde ut sig på de väst- och centralafrikanska öar utanför kusten man nyligen hade koloniserat. Inledningsvis såg inte den kongolesiska kungen något problem med att sälja landets förslavade till Portugal. Det var ett sätt att stärka statskassan. Men i takt med den europeiska så kallade upptäckten av Amerika och koloniserandet av de världsdelarna uppstod ett nytt, kanske aldrig tidigare skådat, behov av arbetskraft. Efterfrågan på förslavade sköt i höjden. Plötsligt började även fria kongoleser förslavas, något som fortsatte trots den kongolesiska kungens upprepade klagomål. Till slut utbröt ett förödande krig mellan Portugal och Kongo. Jag kommer inte gå in på alla detaljer i det här avsnittet, men efter att ha blivit pressade gick den kongolesiska kungen till slut med på att låta portugiserna få bygga en permanent bosättning i ett av rikets södra territorier. Portugiserna döpte samhället till Luanda och på 1590-talet kom den att fungera som huvudstaden i en ny koloni, Angola. Den här utvecklingen skulle få ödesdigra konsekvenser för inte bara Kongo utan alla kungadömen i sydvästra Centralafrika. Beläget direkt söder om Kongoriket fanns ett kungadöme som hette Ndongo och som befolkades av ett folk kallat Mbundu. Ndongo hade traditionellt varit en av Kongos många lydstater men utgjorde den största av dem och var efter sin nordliga granne områdets mäktigaste kungadöme. Från huvudstaden Kabasa i det östliga höglandet regerade Angolan, eller kungen, över en region som inkluderade torra kustområden, regnskogar, bördiga dalar och flera mäktiga floder som Kwanza. Genom både diplomati och våld hade landgränserna vuxit under 1500-talets första hälft. Riket var uppdelat i provinser som i sin tur bestod av flera hundratals mindre territorier som styrdes av sobas, en slags adelsmän, mindre kungar, byhövdingar eller lokala ledare som tjänade under Angolan. Angola var alltså själva titeln på kungen. Men portugiserna misstog det för namnet på själva staten eller området. De hörde Angola som Angola, vilket alltså fick dem att döpa sin koloni och region till det namnet. Det var redan år 1518 som Ndongos Angola började söka ett närmare band med Portugal. Man var inspirerad av sin nordliga granne Kongo, vars relation med portugiserna fortfarande var positiv, givande och lukrativ. Och ännu inte hade urartat. Det året skickade Ndongo ett sändebud till Portugal och enligt den amerikanska historikern Linda M. Haywood som skrivit mycket om Ndongo var syftet att efterfråga missionärer. Att likt Kongo bli erkänt som ett kristet land hade potentialen att göra både relationen och handeln med Portugal starkare. Igen, man hade ännu inte upptäckt den stora baksida som kunde vara förenad med portugisisk eller europeisk kontakt. Portugiser hade besökt en dongo innan, men i maj 1560 anlände en officiell portugisisk delegation med bland annat de missionärer en dongo hade efterfrågat. Portugiserna tvingades vänta i flera månader vid Kwanza-flodens mynning medan deras sändebud tog sig till kungen och bad om hans tillstånd för gruppen att fortsätta. När de till slut fick sin förfrågan godkänd kunde de börja den långa och utmattande färden mot Angolas huvudstad som låg långt inåt landet. Väl på plats tilldelades de 3 stugor eller hyddor och fick efter ett par dagar äntligen träffa Angolan, kungen. Historikern Linda M. Haywood citerar en av de portugisiska jesuitprästerna, en Fader Mendes, som imponerades av kungens framtoning. Han beskrev Ndambi Angola, som kungen hette, som citat, en av de längsta i landet, som en jätte och väldigt stark. Slutcitat. Enligt Haywood hade kungen antagligen på sig kläderna som skulle bli tradition hos Ndongos kungligheter. En röd fjäder från en påfågel i håret, ett rött tygstycke över överkroppen och fårskinn runt midjan. Han var inte bara fysiskt imponerande utan en stor del av hans makt grundade sig i synen på honom som nästan en gudomlig figur. Han ansågs exempelvis ha kontroll över regnet. Ndongos kung tillät de portugisiska missionärerna att börja lära ut katolicismen. Några av hans egna barn blev de allra första studenterna. Men Linda M. Haywood skriver att kristendomens spridning ironiskt nog skulle komma att underminera hans makt. Tidigare hade han varit ohotad som Ndongos mäktigaste man och han använde sin armé för att befästa sin position. Men med kristendomen kom en ny religiös lära som gick i stäv med synen på Angolan som gudomlig. Och dessutom blev portugiserna med sina skjutvapen en ny maktfaktor på arenan. I Ndongo delades folket in i distinkta klasser. Majoriteten bestod av fria invånare. Det kunde vara allt från bönder och soldater till handelsmän och adeln. Resterande var Kijiko som var knutna till marken som deras herrar ägde, ungefär på liknande sätt som livegna i det feodala Europa. En tredje klass var Mobika, människor som dömts till slaveri eller förslavats i samband med krig mot andra riken. Precis som i Kongo hade alltså Ndongo ett eget inhemskt slaveri. Men människohandeln var hårt reglerad och den kungliga armén gjorde regelbundna kontroller på marknaderna för att säkerställa att inga illegitima transaktioner genomfördes. Med få undantag var det bara de som var Mobika som officiellt räknades som slavar som fick säljas. Men precis som Kongo tvingades Ndongo inse att portugiserna inte brydde sig om reglerna som dikterade det lokala slaveriet. Och Portugal krävde dessutom fler slavar än vad Ndongo ville avvara. Det bidrog så småningom, tillsammans med bristande tillit och de tidigare oenigheterna om religion, ekonomi och makt, till att krig bröt ut på slutet av 1570-talet. Från sin koloni Angola välde portugiserna in i Ndongo och orsakade enorma förluster. Och jakten på människor att förslava var en stor bidragande faktor till den portugisiska offensiven. År 1582 eller 1583 föddes en flicka vid namn Njinga Mbandi i Ndongo. Kriget mellan hennes hemland och portugisiska Angola var i full sving. Hennes namn var inspirerat av Kujinga, ett verb som på det lokala kimbundu-språket betyder ungefär vrida eller vira runt. En referens till att hon föddes med navelsträngen omvirad runt halsen. Enligt Mbundu-traditionen var det ett omen om att barnet skulle leva ett annorlunda eller anmärkningsvärt liv. Njingas farfar, känd som Kasenda, var vid hennes födelse den styrande Angolan över Ndongo. Och när hon föddes var han uppslukad av en desperat kamp för att försvara landets gränser mot de invaderande portugiserna. Kriget var brutalt. Portugiserna hade stor fördel av sina skjutvapen och knöt dessutom flera allianser med mindre centralafrikanska samhällen och kungadömen, ivriga att störta en av regionens giganter. Ndongos soldater dödades i oöverskådliga mängder. Under kriget förslavade portugiserna massvis tiotusentals av Ndongos invånare och skeppade dem över till Amerika, framförallt till portugisernas koloni i Brasilien. I sin bok Njinga of Angola, Africa's Warrior Queen, den första djupgående och engelskspråkiga biografin om Njinga, skriver Linda M. Haywood om de fruktansvärda scenerna som utspelade sig. Många av dem är inslag av förnedring och tortyr. Citat. Ett missionärsvittne observerade att provianten som de, alltså portugiserna, tog eller förstörde, bland dem boskap, olja, honung och även hus fulla av salt, provinsens huvudsakliga exportvara, var så rikliga att man kunde fylla två slavskepp med dem. I en annan kampanj erbjöd en provinsiell ledare som hade blivit tillfångatagen portugiserna 100 slavar som lösensumma. Portugiserna tog emot slavarna, men halshög ledaren på torget ändå. Slutcitat. Lite senare skriver Haywood att portugiserna också började med den makabra traditionen av att skära av näsorna på soldater de dödat och skicka tillbaka dem till de portugisiska baserna som en slags krigstroféer. Citat. I en strid skars 619 näsor av från fallna Ndongo-soldater. I en annan dödades så många Ndongo-soldater att portugiserna tog hjälp av 20 bärare för att bära alla avhuggna näsor till deras högkvarter. Vid ett annat tillfälle dödade de portugisiska styrkorna så många människor att soldaterna enligt uppgift inte hade någonstans att gå annat än ovanpå dem. Slutcitat. Njinga var ungefär 10 år gammal när hennes pappa, känd som Mbandi Angola, tog över som kung efter hennes farfar Kassendas bortgång år 1592. Hon hade många syskon men var pappans favorit och fick både militär träning och tillät sitta med när han tog politiska beslut och planerade militära operationer. Det här är lite förvirrande, men hon hade en bror som är känd under ett namn som är väldigt likt hennes pappas. Hennes far kallas alltså Mbandi Angola, medan hennes bror är känd som Angola Mbandi. Jag ska göra mitt bästa för att göra det så tydligt som möjligt vem det är jag refererar till. Men viktigt att veta redan nu är att hon överglänste sin bror. Något som verkar ha väckt bitterhet eller avundsjuka i honom. Hon beskrev som både intelligent och förnuftig och var dessutom skickligare än sin bror i konsten att hantera en krigsyxa, Ndongos kungliga vapen. Kriget mot portugiserna pågick under hela hennes uppväxt. Förutom att förkovra sig i politik och militär taktik, saker som traditionellt bara män skulle ägna sig åt, ansåg Njinga att hon även i mer privata sammanhang hade rätt att ägna sig åt sånt hennes manliga släktingar alltid hade kunnat göra. Hon uppges exempelvis ha haft ett slags harem av unga manliga konkubiner och aldrig ha tagit någon av dem som sin huvudsakliga partner eller man. Och hon tolererade inga invändningar mot hennes sätt att leva. När en medlem av hovet kritiserade henne för hennes många älskare och ansåg att det skämde ut hennes far, skriver historikern Linda M. Haywood att hon lät mörda mannens barn framför honom innan hon lät mörda mannen själv. Trots ihärdigt motstånd under föregångaren Kassendas ledarskap, motstånd som periodvis resulterat i flera vinster för Ndongo, hade stora delar av Ndongos territorium nu ändå fallit under portugisiskt inflytande. Flera av Ndongos sobas, alltså de provinciella ledarna som rapporterade till kungen, hade dessutom anslutit sig till portugiserna. Deras lojalitet kunde vara notoriskt flyktig och de gick ofta med på att stötta den sida som för tillfället såg ut att vinna. I processen gick många av dem med på att konvertera till kristendomen, att ge upp sina polyamorösa traditioner, bränna sina religiösa idoler och istället anamma korset. De ledare som gick med på att gå över till den kristna tron översköljdes ofta av gåvor och hederstitlar. Den här sortens religiösa krigsföring var ett viktigt led i den portugisiska strategin att minska Angolans religiösa eller spirituella makt. Njingas pappas styre försvårades också av att inte alla av Ndongos invånare såg honom som den rättmätiga regenten. Och han hade både två halvbröder och flera soba som försökte utmana honom om tronen. Han blev i stort sett tvungen att bekämpa både yttre och inre hot. Men den kanske viktigaste afrikanska gruppen portugiserna nu allierade sig med är känd som Imbangala. Portugiserna kom i kontakt med dem i början på 1610-talet och det var ett krigiskt folk av omdebatterat ursprung. Likt antikens Sparta finns mängder av uppgifter, några eventuellt uppskruvade, om Imbangala-folkets våldsamma natur. Deras samhälle sägs exempelvis ha kretsat kring krig. De kan ses på ungefär som ett gigantiskt rövarförband och medlemskap handlade inte om familjeband utan initiationsriter. Det sägs exempelvis att de egna barnen som föddes i Quilombon eller krigslägret där de bodde dödades och att man istället föredrog att kidnappa andras barn för att utöka den egna gruppen. Dessa barn tränades sedan för strid från ung ålder och man räknades inte som en fullvärdig medlem av gemenskapen förrän man dödat en annan människa. De påstås även ha ägnat sig åt kannibalistiska riter och varit särskilt förtjusta i palmvin. Imbangala var en nomadisk grupp. De invaderade och upprättade sina krigsläger och flyttade igen när resurserna var förbrukade. Imbangala-folket rekryterades av portugisiska Angola och kom att fungera som en slags legosoldater i kriget mot Ndongo. Stärkta av sina Imbangala-allierade skapade portugisernas invasion utbredd förstörelse och de tiotusentals av Ndongos invånare som förslavades varje år bidrog till att stora områden avbefolkades. Allt mer desperat att behålla de allt mindre områdena han fortfarande kontrollerade försökte Mbandi Angola sluta fred med portugiserna. Och eftergifterna han var beredd att gå med på var enorma. Han sa sig exempelvis vara villig att konvertera till katolicismen och att gå med på att låta Portugal få behålla regionerna de dittills erövrat. Men hans diplomatiska närmanden viftades bort samtidigt som de portugisiska attackerna fortsatte. De olika guvernörerna som styrde över portugisiska Angola och som hade kommando över invasionen, verkar i och med detta ha gått emot order från det kungliga hovet i Portugal. Därifrån kom uppmaningar om att sluta fred med Ndongo och att utföra en konvertering av hela befolkningen. Men det ignorerades alltså av guvernörerna. Kanske var kriget för lukrativt för dem. Varje vunnen strid, varje kidnappningsräd producerade mängder av fångar som såldes in i slaveri och skeppades till Amerika. Mbandi Angolas förtroende var förbrukat och nu började hans rivaler planera för att göra sig av med honom för gott. I början på 1617 övertygade några ur Ndongos adel honom att slå ner ett uppror som de hävdade hade uppstått i ett av rikets territorier. Ivrig att demonstrera att han ännu inte var maktlös följde han själv med soldaterna för att kväsa revolten. Men när de kom fram såg han inga tecken på uppror. Han hade hamnat i ett bakhåll och hans egna män hade nu ihjäl honom. Med Mbandi Angola, Njingas pappa, ute ur bilden lämnade spillrorna av Ndongo utan ledare. I efterspelet kämpade hans barn, adeln och hans frus och främsta älskarinnas familjer alla om tronen. Sonen Ngola Mbandi, Njingas bror, var den första att mobilisera ett tillräckligt stort följe för att kunna lägga beslag på tronen. Hans anhängare samlades i Kabasa och utnämnde honom till Ngola innan de som vanligtvis var involverade i ett sådant beslut hann fram för att höja sina röster i protest. Omedelbart började han rensa ut potentiella rivaler. N'Golan Bandi, Jinga och deras helsystrar Fungi och Kambu var barn till deras pappas favoritkonkubin. Men pappan hade också haft en så att säga riktig fru eller huvudfru, och det fanns flera inom riket som ansåg att den äldsta sonen han hade med henne var mer legitim som efterträdare. Så N'Golan Bandi rörde sig snabbt och beordrade morden på hans halvbror, styvmor och medlemmar av det kungliga hovet. Inte ens Jinga, Fungi och Kambu, hans helsystrar, var säkra. Hotad av faktumet att Jinga alltid hade favoriserats av pappan och uppenbarligen anammat vissa ledarkvaliteter, lät han mörda den nyfödda son hon fått med en av hennes konkubiner. Sen uppges han ha steriliserat Jinga och de två andra systrarna för att förhindra dem från att producera fler arvingar och framtida potentiella rivaler. Exakt hur steriliseringen gick till är oklart och det finns flera versioner av förloppet. En av dem går ut på att han lät hälla kokande olja i kvinnornas underliv. Med tanke på de skilda versionerna av den här berättelsen går det inte att slå fast vad som faktiskt hände. Men varken Jinga eller hennes systrar fick några fler barn efter det här tillfället, vilket talar för att någon form av sterilisering ägde rum. Jinga var nu runt 35 år gammal och hade utsatts för otänkbara grymheter av sin bror. För att undvika ytterligare repressalier flydde hon och gick i exil i grannlandet Matamba, som låg öster om Ndongo. Men våldet hennes bror utsatt henne för skulle hon knappast glömma. Under Njingas frånvaro fortsatte portugisernas avancemang under ledning av den nya guvernören Luís Méndez de Vasconcelos, som tagit över posten år 1617. Han drömde om att erövra inte bara Ndongo utan alla riken från dagens Angola i väst till nuvarande Mozambique i öst. Slavhandeln var motorn som skulle finansiera och möjliggöra de kostsamma expeditionerna. Hans armé, som förutom portugisiska soldater och deras förslavade bestod av Imbangala-krigare och Soba som bytt sida, nådde Ndongos huvudstad i skiftet mellan 1617 och 1618. N'Golan Bandi, Jingas bror som lyckats knipa makten några år tidigare, tvingades på flykt och de som invaderade förstörde stora delar av staden. Under de kommande åren fortsatte kriget att härja, och vid ett tillfälle lyckades N'Golan Bandi återerövra Cabasa. Men 1621 attackerade portugiserna staden på nytt och kungen flydde igen. Den här gången kunde dock portugiserna tillfångata viktiga medlemmar av det kungliga hovet. N'Golan Bandi fortsatte motståndet, numera som ett gerillakrig. I en förvånande vändning slöt han även en allians med några Imbangala-ledare, krigarförbandet som tidigare orsakat Ndongo enorma förluster. De ledare han kom överens med hade tidigare stridit för portugiserna, men hade nu hamnat i konflikt med europeerna över fördelningen av krigsbyte. För att cementera alliansen skickade N'Golan Bandi sin äldste son och arvinge till en Imbangala-ledare vid namn Kasa för militärträning. Men inga av N'Golan Bandis manövrer kunde vända krigslyckan. I Slaves, Subjects and Subversives, Blacks in Colonial Latin America skriver historikern John Thornton att Luís Méndez de Vasconcelos under bara de 4 åren han var guvernör över portugisiska Angola var ansvarig för förslavandet av 50 000 människor. Dessutom skriver Linda M. Haywood att hundratusentals kejikos, alltså Ndongos livegna som inte räknades som slavar, kidnappats och förts till portugisiska Angola där de förslavades. Precis som hans far en gång gjort vände sig N'Golan Bandi till diplomatin som en väg framåt. Hösten 1621 fick han sin chans när portugisiska Angola fick en ny guvernör, João Correia de Sousa, som potentiellt var mer öppen för ett fredligt slut på konflikten. Här någonstans visade N'Golan Bandi att han innerst inne höll med om det hans far alltid vetat. Att systern Jinga var den skickligare av de två. Medveten om hur viktiga de kommande förhandlingarna med portugiserna var, insåg han att han behövde Jingas diplomatiska och strategiska list. Så han skickade ett sändebud till grannlandet Matamba där hon gått i exil och bad henne återvända. Det var hon som skulle sköta förhandlingarna. Av förklarliga skäl hade Jinga inte mycket till övers för sin bror, men hon förstod att ett tillfälle som detta skulle stärka hennes position, inte minst hos Ndongos adel. Hon tackade ja. Du lyssnar på Svart historia med mig Amat Levin och avsnittet om Jinga, portugisernas ständiga plåga och Angolas moder. Episoden fortsätter efter pausen.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Som vanligt, kom ihåg att du kan slippa de här reklamavbrotten genom att bli en prenumerant på patreon.com/svarthistoria. Nu fortsätter berättelsen. I början av 1622 anlände Jinga till Angolas huvudstad Luanda tillsammans med ett stort sällskap av delegater, tjänare och förslavade som hennes bror försett henne med. Hon togs emot under en stor ceremoni där portugisiska soldater sköt salut och en orkester spelade. Sen eskorterades hon till guvernören där hon direkt visade prov på sitt trots. Istället för att, som hennes värd förväntat sig, iklä sig portugisisk mundering bar hon traditionella umbundukläder, fina tyger, smycken som täckte armar och ben och fjädrar i håret. I rummet fanns en stol i sammet och guld som guvernören de Sousa satt på. Njingas plats utgjordes av ett tygstycke som bretts ut på golvet. Ett maktspel tänkt att signalera hennes underordnade ställning. Utan att bli avskräckt tillkallade Jinga en av sina kvinnliga förslavade som ställde sig på alla fyra och agerade mänsklig stol. Ett eget maktspel som visade prov på hennes undersåtars blinda lojalitet. I de tuffa förhandlingarna stod Jinga på sig och vägrade exempelvis att gå med på det portugisiska kravet att Ndongo årligen skulle leverera en last med förslavade. Den sortens tribut kunde bara avkrävas av någon som erövrats och Jinga påminde om att portugiserna faktiskt ännu inte lyckats avsätta hennes bror. För att ändå säkra fredsfördraget lovade hon att N'Golan Bandis gerillakrig skulle upphöra och att han skulle lämna tillbaka slavar som flytt från portugisiska Angola och sökt skydd i Ndongo. Ett av hennes främsta knep var dock att gå med på att konvertera till katolicismen. Mot att hennes bror N'Golan Bandi också skulle låta sig döpas lovade portugiserna å sin sida att returnera de sobas och livegna som de kidnappat och förslavat. De skulle dessutom dra tillbaka Imbangala-krigarna som härjade i Ndongo och förflytta ett fort som de tidigare byggt nära landets gränser. När hon lämnade rummet poängterade guvernören att den kvinnliga slaven som hon suttit på fortfarande stod kvar på alla fyra mitt på golvet. Jinga ska då ha svarat att hon lämnade kvinnan där med flit för att någon av en Jingas status aldrig sitter på samma stol två gånger. Här kanske det är på sin plats att påminna om det jag pratade om i avsnittet om Mansa Musa och maleriket. Mot bakgrund av att svart historia traditionellt har tryckts undan, själva anledningen till att jag håller på med det här arbetet, finns det en tendens att numera överkompensera och titta på afrikanska riken och regenter genom ett romantiserat skimmer. Men som jag sa när vi pratade om Mali är det värt att komma ihåg att härskare sällan kommer till makten med helt fredliga metoder och att stora imperium sällan formas utan våld. Särskilt inte när vi pratar om personer och riken som existerade för flera hundra år sedan. Brutala erövringar var vardag för många av den här typen av ledare på den här tiden och det förändras ju inte av faktumet att vi pratar om afrikanska eller kvinnliga ledare. Jinga var en produkt av sin tid och hon bör bedömas därefter. Man behöver varken upphöja henne eller fördöma henne för att bara så att säga konstatera den avgörande roll hon spelade i 1600-talet Centralafrika. Jinga och hennes delegation stannade i ett par månader i Luanda och portugiserna bekostade hennes uppehälle. Väl medveten om de strategiska fördelarna som en konvertering till katolicismen kunde föra med sig, tog hon sig an förberedelserna och ritualerna med entusiasm. Portugisiska Angolas guvernör, João Correia de Sousa, blev hennes gudfar och Ana da Silva, kvinnan som Jinga bott hos under sin vistelse i Luanda, blev hennes gudmor. Själva ceremonin ägde rum i en kyrka i Luanda som den katolska jesuitorden byggt och när den var slut fick hon mängder av gåvor. Hon lämnade Luanda, inte bara med ett löfte om fred utan ett nytt namn, lånat från hennes nya gudföräldrar. Hädanefter skulle hon vara känd som Ana de Sousa Jinga. När Jinga kom tillbaka till Ndongo gjorde hon det med ökat inflytande. Ngolan Bandi såg överenskommelsen som en seger och började mer och mer förlita sig på sin syster i sina beslut. Han försäkrade henne till och med att hon skulle ärva tronen efter honom. Men det visade sig snabbt att portugiserna inte hade några planer på att hålla sin del av avtalet. De avstod med att både lämna tillbaka de livegna de kidnappat och att riva fortet de rest allt för nära Ndongos landgränser. Samtidigt övertalade Jinga sin bror att avstå konverteringen med motiveringen att Ndongos kung inte hade råd att alienera sin befolkning genom att avsäga sig sin tro. Det kan också ha varit ett led i att hindra hennes bror från att genom att konvertera komma närmare portugiserna. Det här är ett av många exempel på det avancerade politiska och taktiska spel Jinga hela tiden ägnade sig åt. Genom att se till att hon var den högst rankade av den kungliga familjen att konvertera fick hon särskild status i portugisernas ögon, status hon var mån om att hennes bror inte skulle få. Samtidigt, trots att hon officiellt redan konverterat och på pappret nu var katolik, behöll hon sina religiösa bundutraditioner eftersom hon visste att det var en av nycklarna till legitimitet i Ndongo. Exempelvis, den första biten på väg hem från Luanda eskorterades hon av portugiserna och visade stolt upp de gåvor och katolska ikoner hon fått av dem. Men så fort portugiserna vänt hem mot Luanda igen uppges hon ha gömt undan ikonerna och genomgått en, inom citationstecken, hednisk rit tänkt att skydda henne under färden hem mot Kabasa. Strax efter att Jinga kommit tillbaka föll Ngolan Bandi in i en djup depression och det har spekulerats i att den åtminstone delvis kan ha triggats av Jingas sätt att utmana honom på. Hon var trots allt den som representerat Ndongo så väl under förhandlingarna med portugiserna, medan han var den som förlorat så mycket territorium under sin tid som kung. Under den här perioden uppges Jinga upprepat och öppet ha ifrågasatt både hans ledarskap och hans manlighet, vilket underminerade hans makt och verkade tära på honom mentalt. År 1624 dog han under mystiska omständigheter, Att han svalde gift är mer eller mindre belagt, men det är inte fastställt om han begick självmord eller blev förgiftad av exempelvis Njinga. Klart är att Njinga aldrig glömt tillfället då han lät döda hennes nyfödda son. Tiden var nu kommen för att slå tillbaka. Om ni minns från tidigare i avsnittet berättade jag att Ngolan Bandi, Njingas bror, skickat sin unge son och arvinge till Khaza, en Imbangala-ledare som han slutit fred med. I Khazas läger hade pojken, nu 7 år gammal, sedan dess tjänats i krigskonster i väntan på att han skulle bli gammal nog för att ta över som Ngola. För att komma åt pojken började Njinga uppvakta Khaza i september 1625. Hon översköljde honom med gåvor och proklamerade öppet att hon var kär i honom. Det slutade med att de gifte sig, men ceremonin var inte ens över innan Njinga lät gripa pojken och mörda honom. Det här var hämnden för hennes nyfödda barn som mördats av Ngolan Bandi ett par år tidigare. Njingas väg till tronen kantades av ytterligare mord och flera av hennes familjemedlemmar och presumtiva rivaler strök med. Vissa av dem redan under bröllopsceremonin. Under den här perioden fortsatte Njinga att visa prov på att hon, trots konverteringen, fortsatte med sina inhemska religiösa traditioner. Under den storslagna begravningen av hennes bror Ngolan Bandi lät hon traditionsenligt offra flera betjänter som skulle fortsätta tjäna honom i nästa liv, och hon behöll även flera av hans ben som hon placerade på silvertallrikar och täckte över med en fin matta. De förvarades sedan i en portabel kista som hon, åtminstone utåt, kunde använda för att vid svåra eller pressade tillfällen konsultera. I den traditionella umbundetron hade förfädersdyrkan en stor roll, och genom att ha hennes brors kvarlevor kunde hon rådfråga honom om viktiga beslut, något som i hennes undersåtars ögon stärkte hennes position. Till slut utropade hon sig till ny Ngola, och under sin första tid vid makten fortsatte Njinga trotsa kolonisatörerna genom att vägra lämna tillbaka förrymda slavar och rekrytera tillbaka de sobas som frivilligt eller genom tvång hade allierat sig med portugiserna. Men trots att hon nu hade titeln som Ngola var hennes ställning ändå långt ifrån ohotad i Ndongo. Som jag nämnde tidigare i episoden var hennes mamma inte hennes pappas främsta fru utan en konkubin, vilket fick delar av Ndongos adel att anse att hon inte hade egentlig rätt att göra anspråk på tronen. Dessutom var det i mångas ögon oacceptabelt att en kvinna skulle styra landet. Osämjan var något som portugiserna kapitaliserade på. I februari 1626 skrev den portugisiska guvernören de Sousa ett brev till den portugisiska kungen där han hävdade att Njingas styre var illegitimt, mycket för att hon var just en kvinna. Istället föredrog han en av hennes rivaler, Hari A. Kiluanje, en adelsman som allierat sig med portugiserna och via sina familjeband hade ett löst anspråk på tronen. I ett försök att utmanövrera Njinga planerade portugiserna att utnämna Kiluanje till Ndongos verkliga Ngola. Fredsfördraget var nu inte mer än ett stycke papper och risken för nytt fullskaligt krig var överhängande. För att köpa sig själv mer tid försökte Njinga förhandla med portugiserna. Den överlevande korrespondensen visar att mycket kretsade kring vem som skulle hålla sin del av avtalet först, men utvecklingen var ofrånkomlig. I slutet på mars 1626 bröt krig ut på nytt när portugiserna skickade en armé in i Ndongo med uppdraget att tillfångata Njinga. Hon och hennes följe hade sökt skydd i Kindonga, en samling öar i Kwanza-floden som Ndongo styrande sedan länge använt som en av sina baser. Där hade hon samlat trupper, hamstrat proviant, rest försvarsbyggnader och utvecklat ett varningssystem av klockor som skulle ringa från ö till ö så fort portugiserna skymtades. Den första attacken mot Kindonga-öarna skedde i maj när portugiserna och deras allierade korsade floden i kanoter. Jingas trupper mötte dem med skjutvapen och pilbågar. Trots hårt motstånd lyckades portugiserna inta ö efter ö, och efter varje erövring kunde de ta över maten, boskapen och vapnen som gömts undan där. Från den mest befästa ön höll Njinga dock ut i månader, men i juli 1626 blev situationen desperat. Ännu en gång använde hon sin list för att köpa sig själv mer tid. Hon skickade sändebud till portugiserna där hon uttryckte sin lojalitet till dem och spelade som att hon inte förstod varför de attackerat henne. Hon skickade även tillbaka 6 portugisiska gisslan, välbehållna och väl omhändertagna, som hon sedan länge hållit fångna, som ett sätt att visa sin goda vilja. Hon påstod till och med att hon var villig att officiellt bli en vasall, alltså en lydstat under portugiserna. Men istället för att infinna sig hos fienden och skriva på fredsfördraget som portugiserna i sitt svar instruerat henne att göra, orkestrerade hon en riskabel flykt från sitt gömställe. Under en sommarnatt rörde sig några av hennes bästa trupper över floden och tände eld på flera av kanoterna som portugiserna använt under erövringen. I hennes bas lät hon bränna all proviant hon samlat där, innan hon och hennes följe själva flydde över vattnet. Under de kommande dagarna jagades hon av portugisiska ryttare och fotsoldater, men hon och hennes grupp kom undan genom att söka skydd i flera av de många grottorna som fanns längs vägen. Hösten 1626 försvårades portugisernas planer av att deras tilltänkta marionettkung Hari A. Kiluange dog i smittkoppor innan de hann kröna honom till ny Angola. Valet föll istället på hans halvbror, Angola Hari, som trots att han hade ett svagare anspråk till tronen knäböjde för portugiserna den 12 oktober 1626 och blev deras marionett. Under Njingas fortsatta flykt växte hennes popularitet, och i områden hon passerade rekryterade hon fler till sin sida. Samtidigt kom allt fler att tvivla på rivalen Angola Hari, vars portugisiska beroendeställning fick honom att framstå som svag. Och visst fanns det fog för det. I sin bok Njinga of Angola, Africa's Warrior Queen, skriver historikern Linda M. Haywood om kraven som Hari tvingats gå med på för att sponsras av portugiserna som ny Angola. Titeln var missvisande, för i praktiken hade han berövats mycket av makten som kungen vanligtvis skulle ha. Han var tvungen att hålla slavmarknaderna öppna och själv övervaka dem istället för att låta en lokal ledare göra det, som tidigare varit kutym. Han var tvungen att skydda portugisiska slavhandlare under deras färder till och från marknaderna och fick inte beskatta dem. Han fick inte längre beskatta de soba som traditionsenligt stod under honom. Beskattningen skulle ske av portugiserna själva. Han skulle gripa och lämna tillbaka varje förslavad person som rymt från hans landområden. Annars skulle han själv få bekosta förlusten av den så kallade egendomen. Han var tvungen att ställa sina soldater till portugisernas förfogande och hjälpa dem att försöka övertyga befolkningen om att Njinga övergett Ndongos invånare. Han förväntades dessutom ta råd av och på ett respektfullt sätt lyssna på portugisernas religiösa elit. Genom en kombination av vilseledning, gerillakrigföring och terrängkännedom kunde Njinga hålla sig undan gömd i åratal, samtidigt som Angola Haris redan minimala stöd urholkades ytterligare. Men priset hon fick betala var högt. Vid flera tillfällen undkom hon med bara knapp marginal, och flera av hennes anhängare dödades eller tillfångatogs och förslavades i striderna. Ett av dessa tillfällen, och som bidragit till hennes legendstatus, inträffade i maj 1629. Och vittnesmålet kommer från Fernão de Sousa, som tagit över som guvernör i portugisiska Angola ett par år tidigare, 1624. Enligt de Sousa hade Njinga och hennes följe slagit sig ner i ett ödsligt och berget landskap när de blev påkomna av portugiserna. I jakten som följde lyckades portugiserna och deras allierade tränga in Ginga så att hon och hennes entourage hade fiende soldater framför sig och en klippavsats bakom sig. Men istället för att ge upp visade Jingas trupper prov på sin blinda lojalitet. Hundratals av hennes soldater uppges ha format en mur framför henne, medan Jinga, nu bortåt 50 år gammal, ska ha greppat tag i ett rep eller en slingerväxt och klättrat ner från den väldigt höga klippan till ravinen nedanför, där andra ur hennes följe väntade på henne. Hundratals av hennes soldater och följare dödades eller tillfångatogs, men många överlevde och kunde fly tillsammans med henne. Hur mycket som är sant om den här spektakulära flykten är såklart omöjligt att slå fast. Det kan ha gått till precis så som de Sousa vittnat om, eller så har han kryddat eller överdrivit scenen. Men oavsett bidrar den som sagt till Jingas legendstatus och är en av flera berättelser som vittnar om hennes ihärdighet. I en uppföljande attack på ett annat av Jingas läger i närheten kunde portugiserna dock orsaka ytterligare stora förluster och kanske ännu viktigare tillfångata hennes två yngre systrar Cambo och Fungi. De blev nu ovärdeliga brickor i portugisernas politiska spel. På vägen till portugisiska Angolas huvudstad Luanda uppges systrarna ha paraderats nakna. Väl på plats i stan skulle de senare tvingas konvertera. Fungi fick namnet Graça och Cambo fick namnet Barbara. Kraftigt försvagad såg Jinga ingen annan utväg än att återigen närma sig Imbangala. Ni kommer ihåg det stora och notoriska rövarförbandet som hon tidigare varit både fiende och allierad med. Den här gången vände hon sig dock inte till Casa, mannen hon gifte sig med flera år tidigare och sedan dess haft en ansträngd relation med. Istället kontaktade hon Kasanj, den kanske mäktigaste av alla Imbangala-ledarna. Han gick med på att hjälpa henne, men bara om hon gifte sig med honom och gick med på att ge upp sin lunga, en stor ringklocka som Mbundu-folkets militära ledare symboliskt bar in i strid. Till Kasanjs förvåning tackade Jinga ja. Hon lämnade sitt folk bakom sig och anslöt till Kasanjs läger. Men den som trodde att hon nu var uträknad gjorde ett stort misstag. För att bli en fullvärdig medlem av Imbangala och senare ledare av sitt eget krigsförband var Jinga tvungen att genomgå de många initiationsriterna. Dessutom skulle hon följa de lagar som Imbangala ansåg att en av deras tidiga spirituella ledare en gång i tiden formulerat. Imbangala hade ingen ensam ledare. Vem som helst som genomförde de nödvändiga riterna kunde därefter få leda sitt eget förband. Historikern Linda M. Haywood skriver att detta nästan demokratiska inslag, alltså att alla tekniskt sett kunde leda, kontrasteras mot att man väl som ledare hade nästintill obegränsad makt. Riterna uppges bland annat ha varit att dricka människoblod och att smeta in sig i en olja som skapats av att mörda och mortla sitt barn. Eftersom Jinga vid det här laget inte hade något eget barn uppges hon ha dödat en av hennes betjänters spädbarn för att kunna genomföra ritualen. Trots att hon nu, kring våren 1631, var en medlem av Imbangala behöll hon sin vana trogen även sina gamla religiösa traditioner. Hon hade blivit något av en expert på att anamma och kombinera de olika delarna av kulturerna hon nu var del av. Hennes ursprungliga Ndongo-traditioner med det katolska och nu med Imbangala-riterna. Hon kunde visa upp och förstärka olika sidor av hennes identitet beroende på situationen och vad som skulle tjäna henne bäst. Långsamt började Jinga på nytt bygga upp sin armé, stärkt av de invånare som flockade till henne för att undkomma portugiserna och deras marionetten Golaharis styre. Hon fortsatte att plåga sina fiender genom att göra små anfall där hon plundrade deras territorium och saboterade deras handelsvägar. Men den största förändringen på den politiska kartan inträffade när Jinga år 1631 invaderade grannlandet Matamba i öst, staten där hon en gång i tiden hade gått i exil för att söka skydd från hennes bror. Med våld avsatte hon den dåvarande regenten, drottning Mwango, år 1631 och titulerade sig i fortsättningen som Angola av de kombinerade kungadömena Ndongo och Matamba. I Matamba blev Njinga den första Imbangala-ledaren att styra över en riktig stat. Där fick hon dessutom andrum från de portugisiska attackerna och slapp de politiska rivaler som ville ersätta henne med en man. Till skillnad från hennes mer patriarkala hemland hade Matamba också en lång tradition av kvinnliga ledare. Från sin nya bas fortsatte Njinga att strida mot portugisiska Angola, mån om att försöka återta Ndongo. Framgångarna var vid det här laget många och hon lyckades återerövra flera områden som tidigare tagits över av portugiserna. Dessutom tvingade hennes många anfall flera slavmarknader att stänga och slavexporten minskade kraftigt på 1630-talet. En intressant aspekt av Njinga var hennes syn på genus och sexualitet. Som Angola refererade hon till sig själv som kung, inte drottning, och klädde sig nu allt mer i manliga kläder. Precis som under hennes unga dagar fortsatte hon att ha ett harem av manliga konkubiner som hon nu började klä som kvinnor. Hon gifte sig dessutom på nytt med en man känd som Ntombo och hon insisterade på att även han skulle klä sig som en kvinna. Det var uppenbarligen inte bara religion utan könsroller och genus som Njinga manipulerade för att behålla makten. Samtidigt som Njingas återuppståndelse som Imbangala-ledare pressade portugiserna uppstod ett nytt hot för dem. Från havet anlände en nederländsk armada bestående av 22 fartyg. Portugal var inte längre det enda europeiska landet i området. Över 2000 nederländska soldater gick i land och inom kort hade de tagit kontroll över Luanda. Njinga såg positivt på utvecklingen. Fienden till din fiende är trots allt kanske din vän och hon föreställde sig hur de kunde hjälpa henne att driva bort portugiserna för gott. Men Njinga och Nederländerna hade skilda mål. Hon var lika fast besluten som vanligt om att återerövra sitt hemland medan Nederländerna mest var intresserade av att säkra ett stadigt flöde av förslavade människor. Precis som Portugal höll Nederländerna nämligen på att upprätta en egen koloni i dagens Brasilien och de var därför på jakt efter arbetskraft. I utbyte mot europeiska skjutvapen erbjöd Njinga Nederländerna rätten att köpa hennes krigsfångar och hon blev en av regionens främsta leverantörer av afrikanska slavar till europeerna. Igen, Njinga var beredd att göra i stort sett vad som helst för att återta makten i riket som hon ansåg sig ha rätten att styra över. Och hennes slavhandlande är en av flera anledningar till att man inte kan se på henne med okritiska ögon. Tidigare hade hon saboterat för portugisiska slavmarknader. Nu sålde hon själv förslavade till Nederländerna. Hon ska alltså inte ses som en slaverimotståndare. Hon gjorde helt enkelt det som för stunden kunde förbättra hennes situation. Hon var makthungrig, precis som många andra av 1600-talets härskare. Kriget böljade fram och tillbaka i åratal och involverade förutom Njinga och Portugal, nu även Nederländerna och till och med Kongoriket i norr som hon hade en lös allians med. Under den här perioden byggde Njinga upp ett enormt krigsläger i Dembos-regionen i nordvästra Angola som huserade uppemot 80 000 pers. Det uppges ha tagit 2 dagar att gå från den ena änden av lägret till den andra. Den här basen finansierades även den av slavhandeln och förutom vapen och ammunition använde hon intäkterna till att bygga ut lägret med bekvämligheter och platser där hon kunde ta emot diplomater och allierade. Hon köpte också många smycken och fina kläder så att de kunde framstå som den kunglighet hon ansåg sig vara. Njinga, som ofta själv deltog i striderna, var med om både triumfer och nederlag. Men i början på 1646, när det såg ut som att Portugal var uträknat, anlände portugisiska förstärkningar. I mars det året attackerade de Njingas läger och efter en blodig kamp tvingades hon återigen på flykt. Hon kom ännu en gång nätt och jämnt undan, men i den hastiga flykten kom portugiserna över mängder av vapen, ammunition, värdesaker och allra mest kritiskt hennes syster Cambo som togs till fången. Det här var inte första gången Cambo togs till fången. Om ni minns fångades både hon och Njingas andra syster Fungi in flera år tidigare, men Cambo hade för en tid sedan släppts i ett portugisiskt försök till diplomati. Men nu greps hon alltså på nytt. Portugiserna kom även över Njingas arkiv, vilket skulle få ödesdigra konsekvenser. I några av hennes brev framkom att hennes andra syster Fungi, under de många år hon hållits fången av portugiserna, hela tiden fungerat som en spion. Så ofta hon kunde hade hon smugglat ut brev och meddelanden om portugisiska truppförflyttningar och militära operationer, vilket hade gett Njinga ett avgörande försprång. Som hämnd svarade portugiserna nu med att dränka henne i Kwanza-floden. De uppdagade också Njingas hemliga allians med Kongoriket. I ett brev gratulerade exempelvis den kongolesiska kungen Garcias den andre Njinga till en av hennes tidigare vinster mot portugiserna. Det här skulle resultera i vedergällningar för Kongo, men mer om det i ett annat avsnitt. Njinga var i gungning men visade ännu en gång att hon var snudd på omöjlig att bli av med. Trots stora förluster i attacken mot hennes läger hann massvis av hennes följare fly med henne och hon upprättade snart ett nytt läger i norra Ndongo och fortsatte sin gerillakamp. I april 1647 slöt hon dessutom en formell allians med Nederländerna där de båda sidorna förband sig att förgöra portugiserna och att inte inleda diplomatiska förhandlingar med dem utan att först meddela den andra parten. Njinga lovade att skicka hälften av alla förslavade hon tillfångatog till Nederländerna vid deras ockuperade Luanda och de skickade en liten styrka med soldater som skulle stötta hennes trupper. Potentialen av den nya alliansen blev uppenbar under slaget vid Kombi i oktober 1647 där en koalitionsarmé bestående av soldater från Nederländerna, Kongo och Ndongo orsakade portugiserna ett svidande nederlag. De belägrade sedan portugisernas huvudbas vid Masangano i de nordöstra delarna av dagens Angola där de hade kunnat leverera dödsstöten för den portugisiska närvaron i regionen. Men de lyckades aldrig penetrera försvarsställningarna då de saknade artilleriet som behövdes. Trots det verkade en vinst för Njinga och Nederländerna bara vara en tidsfråga. Portugiserna kunde inte gömma sig i sina fort för alltid. Allt förändrades dock i augusti 1648 då en massiv portugisisk förstärkning anlände från deras brasilianska koloni. Från sina fartyg bombarderade de Luanda och gav Nederländerna ett enkelt val. Antingen gav de upp staden inom 3 dagar eller så gjorde de sig redo för att utplånas. Njinga och majoriteten av de nederländska styrkorna var upptagna med belägringen av Masangano och blev tagna på sängen. Portugiserna intog därefter Luanda och Nederländerna kapitulerade, vilket lämnade Njinga utan sin kanske viktigaste allierade. Det började gå upp för henne att hon inte kunde vinna konflikten med våld. Kriget fortsatte ända till 1654 då Njinga, som nu var runt 70 år gammal och fortfarande aktiv i slagen, började förhandla om ett eldupphör. Efter decennier av våld där båda sidor var oförmögna att helt besegra varandra var tanken på fred lockande för alla parter. Precis som hennes första konvertering i samband med 1622 års fredsfördrag använde hon återigen religion som en spelbricka. Vid de tillfällen då det fanns kristna missionärer bland europeerna hon tillfångatog hade hon under flera år en tradition av att släppa dem fria. Och även när hon grep missionärer fick de positiv särbehandling i fångenskap. Hon hade sedan en tid tillbaka också uppvaktat Vatikanen och erbjudit sig att öppna upp Matamba för missionärer. Taktiken var till hennes fördel när hon nu, i fredsförhandlingarna med portugiserna, bedyrade sin uppriktighet i att återigen konvertera till kristendomen. Till skillnad från första gången var hon nu beredd att hänge sig till kristendomen på riktigt. Efter 2 år av utdragna och komplicerade förhandlingar undertecknades ett avtal. Njinga, som ville tillbringa sina sista år i livet med att återuppbygga sitt land, gick med på att återvända till den katolska tron, tillåta missionärer och bygga kyrkor. Hennes undersåtar skulle också ge upp sin inhemska tro, militären skulle stå till Angolas förfogande och portugisiska handelsmän gavs tillåtelse att röra sig fritt inom landets gränser. Hennes kungadöme blev i mångt och mycket en vasallstat till Portugal, samtidigt som portugiserna för första gången erkände henne som Angola. I gengäld och mot en utbytesumma om över 100 förslavade returnerade portugiserna Njingas lilla syster Cambu, som nästan ett decennium tidigare gripits och sedan dess hållits som gisslan. De lovade också att komma till undsättning om Njinga fick problem med någon av hennes rivaler, som portugisernas tidigare marionettkung Angola Hari eller Imbangala-ledaren och Njingas tidigare man Cassange. Portugiserna gav även tillbaka ett par territorium de erövrat och en mängd invånare de tillfångatagit. Trots att somliga av Njingas undersåtar förargades av eftergifterna hon gått med på, var freden efterlängtad. En stor kyrka restes i Matamba och nyfödda barn döptes enligt kristen tradition. Efter nästan 4 decennier som Angola, majoriteten av tiden snärd i ett krig för landets överlevnad, dog Njinga slutligen i december 1663, runt 80 år gammal. Hennes syster Cambu, numera känd under sitt katolska namn Barbara, efterträdde henne som Angola av Ndongo Matamba, och kvinnor styrde under merparten av det efterföljande seklet. Njinga har lämnat efter sig ett komplicerat arv. Hennes taktiska list, diplomatiska skicklighet och rebelliska motstånd gör henne till en av Afrikas allra främsta regenter genom tiderna. Samtidigt var hon stundtals både brutal och skoningslös i försvaret av sitt land och kampen om makten. Något som hennes försvarare härleder till hennes utsatta och pressade situation. Men genom historien har hon haft många högljudda kritiker. Under hennes levnadstid och även därefter producerade europeiska missionärer och diplomater mängder av vittnesmål som framställde henne som hypersexuell, lössläppt, barbarisk, kannibalistisk, sadistisk, opålitlig och nästintill diabolisk. Ett sätt att legitimera övertagandet av hennes land. Och visst är barnamord, massakrer, slaveri, saker vi idag skulle klassa som till och med brott mot mänskligheten. Samtidigt är det svårt att bortse från att en del av fördömandena av henne har grundats i att hon var en kvinnlig regent som gjorde de här sakerna. Trots allt, hur många manliga härskare har genom historien inte blivit upphöjda trots alla övergrepp de begått eller beordrat? Trots att Njinga på många håll i västvärlden utmålades som en ondskefull despot under seklerna efter hennes död, höll lokalbefolkningen i dagens Angola minnet av henne vid liv genom muntlig tradition, och berättelser om hennes bedrifter fördes vidare från generation till generation. Flera 100 år efter hennes död, under 1960-talets och 70-talets angolanska frihetskrig mot den portugisiska kolonialmakten, blev Njinga en symbol för frihet och motstånd. Under frihetsrörelsen döptes mängder av angolanska flickor till Njinga. Hennes mer förtryckande sidor fick stå i bakgrunden, och i centrum placerades istället hennes envisa motstånd och vägran att vika ner sig. Hon blev en symbol för frihet och självstyre, och idag betraktas hon som Angolas moder. Gator är uppkallade efter henne, och 2002 restes en enorm staty i hennes ära i Luanda. Njinga, tycka vad man vill om henne, har gjort ett tungt historiskt avtryck. Hon var en mångfacetterad ledare vars många och ofta motstridiga sidor är värda att känna till, analysera och begrunda. Tack för att du har lyssnat på Svart historia med mig Amat Levin och avsnittet om Njinga, portugisernas ständiga plåga och Angolas moder. Som vanligt lägger jag upp hela källhänvisningen på patreon.com/svarthistoria. Och just källhänvisningen behöver man inte vara en prenumerant för att ta del av. Så kolla bara in den adressen helt enkelt. Det här markerar som sagt säsongsavslutningen. Stort tack till alla ni som har lyssnat. Jag hoppas att ni har lärt er något nytt eller fått nya perspektiv på saker. Det har varit ett sjukt slitsamt, jag ska inte ljuga, men väldigt givande arbete för mig. Och jag ser fram emot den nya säsongen. Det finns ju, som jag har varit inne på förut, det här ämnet är, det finns inget slut på det. Det finns så himla många intressanta saker att lyfta och prata om, och jag har på riktigt bara skrapat på ytan. Så vi hörs igen i maj.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.